Linus, du har ju bevakat en lång rad rättegångar mot personer med misstänkt koppling till kriminella nätverk. Vad är det som är speciellt med just den här rättegången mot Poya Shafi?
Ja, men det är speciellt eftersom han är en av de utpekade gängtopparna som polisen ser var drivande i starten av våldsvågen mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Och hittills är det få personer med samma betydelse i nätverken som har ställts inför rätta.
Det här är Dagens Eko med Stina Fischer. Idag, inifrån rättegången mot Poya Shafi.
Det är den 13 maj 2026 vid Stockholms tingsrätt. Luften är kylig och fuktig den första rättegångsdagen mot Poya Shafi, som av åklagare pekas ut som en av Foxtrot-ledaren Rawa Majids närmsta män.
Grunden till nätverket är ju då Rawa Majid som är ledare. Och sen så kan man se då, i de här målen menar vi att en av dem då som medverkar i chattar på distans är då Poya Shafi.
Iklädd en välstruken ljusblå skjorta och svarta byxor kliver 30-åriga Poya Shafi in i säkerhetssalen med sina två försvarsadvokater. Han har varit frihetsberövad i 2,5 år, först i Irak och sen i Sverige. Nu ska hans roll i det gängkrig och efterföljande våldsvåg som tog fart 2023 prövas i domstol.
Idag så inleddes en rättegång som har ögonen på sig. Det handlar om rättegången mot gängtoppen på
Poya Shafi står åtalad för ett stort antal grova våldsbrott, narkotika och vapenbrott som åklagarna menar att han ska ha styrt från utlandet.
I de här aktuella ärendena så har ett flertal alias medverkat på distans som koordinatorer och på olika sätt styrt de som har varit på plats för att utföra olika former av uppdrag åt nätverk Foxtrot.
Och stora delar av bevisningen kommer från chattar och röstmeddelanden som man nu ska försöka knyta till en åtalade.
Alla behöver bara stå på sina positioner, bror, ha full kontroll och full fokus.
Rättegången beskrivs som en unik möjlighet att komma åt Foxtrots absoluta toppskikt.
Det är så här nära som svenska rättsväsendet hittills har kommit Foxtrot-nätverkets ledare. Så det här är väldigt, väldigt stort.
Poya Shafi själv motsätter sig bilden av honom som gängtopp och nekar till att han skulle beställt några våldsdåd.
Poya Shafi förnekar samtliga gärningar och bestrider ansvar.
Gäst är Linus Lindahl, programledare på P3 Krim.
Okej, Linus, du har följt den här flera veckor långa rättegången mot Poya Shafi, som enligt åtalet är en del av det kriminella nätverket Foxtrots toppskikt. Vad var dina förväntningar när du gick dit?
Jag var ju nyfiken på att bara se honom i rättssalen, för att det är en person som vi har följt de senaste åren och misstankarna mot honom. Så att bara se honom och se hans reaktioner på åklagarnas misstankar, det ville jag se när jag gick dit. Jag var också nyfiken på förhören med Poya Shafi för att se om han skulle hålla sig till inga kommentarer, som är det vanligaste, som han också har gjort i många av polisförhören, eller om han skulle lägga fram en egen berättelse här.
Okej, men så när den här rättegången drar igång, kan du ta oss med in i rättssalen och ge en bild av hur det börjar?
Vi ska se.
När vi kom in där i Stockholms tingsrätts säkerhetssal, den ligger lite anonym den här dörren. Man går en trappa ner, dörrarna öppnas och jag och de andra journalisterna på plats sätter oss på åhörarplatserna.
Hör ni på andra sidan glasväggen så räck upp en hand.
Mellan oss och Poya Shafi så är ju en glasskiva. Så vi ser honom sitta där.
Tilltalad är då Poya Shafi, född 1995.
Han tittar bakåt. Det gör ofta misstänkta. De har ju suttit häktade länge. Och då är ju intresserade av vilka som är på plats under deras rättegång.
Och hur ser Poya Shafi ut där när han sitter i rättssalen?
Han är väldigt uppklädd, rakad. Det ser nästan ut som att han skulle liksom ha en affärslunch på stan i princip. Men nu sitter han i en rättegång och ska höras för väldigt grov brottslighet.
Där är ju då anstiftan av försök till mord, anstiftan av grovt vapenbrott, stämpling till mord med mera och försök till allmänfarlig ödeläggelse med mera.
I och med att det är så många åtalspunkter mot Poya Shafi så är det 3 åklagare som har delat upp målen mellan sig. Och den som är först utav dem att lägga fram sin sakframställan, som det heter, alltså bevisning, det är Ida Arnell. Och hon börjar med att lägga fram kopplingen mellan Poya Shafi och Foxtrot.
Poya Shafis koppling då, vi menar att han är nära kopplad till Foxtrot-nätverkets ledare Rawa Majid.
Så de första timmarna av rättegången så visas flera bilder på Poya Shafi när han är utomlands.
Här är en gruppbild som har tagits där vi kan se flera personer då med såna här ringar med rävar på.
Han bär rävring på många bilder, bland annat i en pool där han sitter med flera andra.
Och den personen som det står nummer 3 på då är Poya Shafi.
Och även bilder från när han är och hälsar på Rawa Majid i Irak.
Där kan man bland annat se då, som är markerade på den här bilden, så är det då Rawa Majid och Poya Shafi.
Det tyngsta som de menar, och det allt kommer handla om, det är att koppla honom till ett alias på den krypterade chattapplikationen Signal.
Under åren har Rawa knutit till sig flera personer som bildat en form av en ledningsgrupp. Och i många av de ärenden som utreds runt nätverket kan man se att vissa signalalias som styr utförare och transporter återkommer.
Ett alias som är Hamado. Det är ett alias som man ser har varit väldigt drivande under våldsvågen 2023. Åklagaren menar att det finns god bevisning som pekar på att det faktiskt är Poya Shafi som använt det här aliaset.
Och vad är det åklagaren menar att det här aliaset ska ha gjort sig skyldig till?
Han är bland annat åtalad för att ha planerat flera grova brott i Sundsvall. Helgen den 22 och 23 januari 2023 så görs det till exempel 2 sprängningsförsök på balkonger i stan. Det här sker alltså nätterna efter varann, och vid båda tillfällena så lyckas man inte detonera de här sprängladdningarna. Och måltavla här, det är en mamma till en gängkriminell kopplad till Dalen-nätverket. Och i de här händelserna så är aliaset Hamado, som polisen och åklagarna misstänker Poya Shafi, drivande.
Vi menar ju att Poya har varit en av de Foxtrot-medlemmar som på distans då har styrt och organiserat våldsbrotten i Sundsvall.
Han misstänks också ha organiserat transport för en 14-årig pojke som skulle köras till Skarpnäck söder om Stockholm för att skjuta en person. Och det här uppdraget har då diskuterats bland annat i en grupp som heter Förare för Klivish idag. Och det kan man översätta då med förare för ett uppdrag, ett kriminellt uppdrag den här dagen. Aliaset Hamado meddelar under den här dagen att bil och förare är fixat. Men det verkar vara någonting som strular under den här dagen. Det hör man i en ljudfil som har skickats från Hamado.
Han säger att bilnyckeln finns inte kvar. Han säger att han håller på att skicka. Han en shuno är på väg med en annan nyckel till Stockholm och bilen är i Stockholm. Så broder, ja, du ser.
Där bilstrulet verkar lösa sig, för 14-åringen kommer till Skarpnäck. Han har en pistol i kalsongerna. Han lämnar bilen som han kommer i, går ut men blir visiterad av polis. Det är hög polisnärvaro lite överallt i Stockholmsområdet vid den här tiden, just eftersom det har skett många våldsdåd. Han visiteras, men poliserna hittar inte pistolen.
Man missar då att kolla i kalsongerna.
Ja. Så han kan gå vidare, men med tanke på att det är så hög polisnärvaro så väljer 14-åringen att bryta och hoppar in i den här bilen igen och blir körd därifrån och grips senare.
Ja, men så här finns det ju ljud på den här personen som är kopplad till aliaset Hamado. Hur gör åklagaren för att försöka bevisa att det är just Poya Shafi som man hör i de här klippen?
Man har ju gjort på lite olika sätt. Poliser som har följt på Eshafi genom åren har fått lyssna. Man har också tagit hjälp av logopeder. Det har blivit vanligare också i och med just att det skickas mycket ljudmeddelanden, röstfiler på de här apparna. Och i det här fallet har man tagit hjälp av logopeder för att göra röstjämförelser och kunna räkna ut sannolikheten för att det skulle vara Poya Shafi eller någon annan person, eller om det är samma person som pratar på de här ljudfilerna.
Bröder, man vet inte när lastbilen kommer, förstår du? Det är från 10 på morgonen till 6 på eftermiddagen, 5 på eftermiddagen.
Totalt har de fått gå igenom 19 ljudfiler, de här logopederna. Ett stort antal av dem anser de komma från samma person.
Bröder, håll koll på den här tjockisen om du ser han gå ut eller röra sig där inne, och försök ta en bild om du kan också på honom.
Och de går igenom det här väldigt grundligt. Man kan läsa i förundersökningen att det finns kommentarer till varje fil. Till exempel i en av filerna som åklagarna menar är på Eshafi så skriver de så här: talaren uppfattas som något trött och använder ortensvenska. Ordförrådet innehåller ortentryck och ett exempel på rak frågeordföljd noteras. Och så här fortsätter det i 19 olika kommentarer. Och i det här fallet så ska det visa sig att logopedhjälpen kanske var överflödig när det kom till vissa ljudklipp, för att innan rättegången startar så vill Poya Shafi ha ett nytt förhör. Och i det här förhöret så har Poya Shafi ändrat sig. Han säger att det är han på 5 ljudfiler som har skickats från signalaliaset Hamado.
Var bara där, stand by broder. Du kollar varje skåpis och varje lastbil och vanlig bil som kommer. Du
skriver... Det är du som säger sådär på den här ljudfilen.
Absolut.
Ja, förstår.
Dock håller han fast vid att det inte är han som är Hamado.
Hamado-kontot, har det varit ditt konto?
Nej.
Och hur förklarar han själv att det är hans röst som hörs här på ljudklippen, men att det inte är han som är själva aliaset?
Poya Shafi menar att han vet mycket väl vem den här Hamado är.
Och vems konto har det varit?
Det är en person som jag känner.
Det är en nära vän till honom. När de har hängt så har han då använt det här kontot då och då och skickat de här röstmeddelandena.
Min vän, han blir arg. Vi sitter där i en lägenhet. Han blir arg över att de inte fattar vad de ska göra. Och jag tar telefonen och bara skickar ljudmeddelande så som det är liksom.
Men det är vännen som har haft det här kontot över tid. Det är inte han själv som har haft det, är han väldigt tydlig med.
Ja, en person som du känner, men jag uppfattar som att du inte vill namnge den här personen.
Precis, ja.
Som han inte då vill berätta vem det är.
Hamado-kontots profilbild. Då är det ju en räv med något automatvapen. Sen står det Team Fox, sen är det en handgranat och ammunition.
Ja.
Varför tror du att din kompis har den här profilbilden?
Jag vet inte. Den ser cool ut också. Men säkert, jag vet inte alltså. Jag kan inte svara på det.
Samma hållning har han till alla bilder som har visats upp på honom med rävring då, när han är hemma hos Rawa Majid och poserar med vapen.
Här då, är det dig man ser här på fotot?
Ja, men det här är ju, alltså, jag förstår att ni lägger upp det, men när ni lägger upp det i den här kontexten, det ser ju fel ut.
Det är en bild där han står framför en kamera med ett vapen i varje hand. Det finns olika versioner av de här. På en av dem står han med 2 pistoler riktade mot kameran. En annan har han en pistol och ett automatvapen i varsin hand.
Det här är ju Kurdistan under lagliga förhållanden. Det är inte något olagligt i sig där. Okay.
Han säger att ja, det är ju jag på bilderna. Det är liksom bara dumt att säga något annat. Det är mina kompisar, men det betyder ju inte att han själv är kriminell eller att han tillhör något kriminellt nätverk. Så han bekräftar det man ser och hör, som är tydligt.
Hur har du försökt det då?
Ja, sånt vill jag inte heller kommentera. Men det är klart att jag har gjort affärer. Det är väl inget att sticka under stolen med.
Men han erkänner ju inga brott.
Men är det narkotika eller någonting annat?
Jag kommer inte heller precisera det, utan jag har gjort affärer lite här och där liksom, och mellanhänder och gjort pengar. Absolut, det stämmer.
Och det som har slagit mig under de här dagarna när jag har suttit med under rättegången, det är att det stundtals är nästan lite lättsam ton med tanke på hur grov brottslighet som det här rör.
Det är vad ni vill, ordförande. Jag ville bara att det skulle vara med i protokoll så det blir korrekt. Liksom. Ja. Ifall det går vidare till hovrätten så kommer det ändå framgå, liksom, om man ser så.
Men målet ska väl inte gå vidare till hovrätten?
Nej. Hoppas inte.
Nej.
Och vad beror den här lättsammare stämningen på, tror du?
Det tror jag finns flera förklaringar kring. I rättegången mot Poya Shafi så är det ju inga brottsoffer som sitter med där. Det är inga andra som ska ha utfört de här brotten som han misstänks ha beställt. Utan det är bara han, och det gör att det blir lite annan stämning. Det blir per automatik inte lika allvarstyngt.
Jag vill bara poängtera liksom för ordförande och rätten, när jag säger att jag inte vill kommentera och sånt, det är inte för att jag vill sitta här och spela tuff eller spela gangster, utan det är för att jag anser att det inte har någon bäring på målet. Liksom. Mm.
Det är inte det här vanliga inga kommentarer som det kan bli. Men åklagarna däremot, de dras inte med i det här skulle jag säga, utan de håller sig ju verkligen till sitt, till sin bevisning, och de gör ju allt de kan nu för att knyta honom till det här aliaset, för att det är ju det som är den stora knäckfrågan.
Det är slutet av maj 2026 i Stockholms tingsrätts säkerhetssal.
Poya Shafi förnekar ju samtliga gärningar, han bestrider ansvar här.
Bakom en tjock glasruta sitter den åtalade i vit skjorta med ryggen mot åhörarna.
Han är inte Hamado, och det är ju det här åtalet handlar om, huruvida man är Hamado eller inte.
I de flera timmar långa förhören argumenterar försvaret för att Poya Shafi inte står bakom aliaset Hamado. Men den åtalade får också frågor om andra alias som misstänks beställt dåd av unga utförare under våldsvågen.
Jag har ju varit inne på de här olika aliasen som är involverade i de här ärendena från 2023.
Ja.
Som bland annat då begår brott tillsammans med aliaset Hamado, som ju vi kopplar till dig,
ja,
som du vet.
Det handlar om personer som polis och åklagare också misstänker vara en del av Foxtrots ledarskikt, men som ännu inte ställt sin förrätta.
Jag tänkte höra med dig om du vet vem som har haft alias Soleimani.
Alltså jag kommer inte kommentera om andra alias och sånt.
Men vet du vem som har haft det?
Jag kommer inte kommentera det.
Poya Shafi vill varken kommentera om han känner till de här namnen eller vet vilka personerna bakom är.
Är det Mohammed Modi?
Det får du fråga honom liksom. Det kan inte jag sitta och säga.
Och Jåken då? Vet du vem som har haft det?
Samma svar där.
Okej, Linus. Vad är det för utmaningar som åklagarna står inför i det här fallet?
När vi pratar med åklagarna och poliser som har utrett det här så känns man väldigt säkra på att det är Poya Shafi som är Hamado. Till exempel för att man kan se att numret som där Hamado-kontot använder har också använts på ett WhatsApp-konto som man kopplar till Poya Shafi genom att folk har haft det här numret inlagt i sina telefoner, där en person till exempel har skrivit som kontakten Poya Fox. Det är en av de här betydande sakerna som man lagt fram i bevisningen. Men Poya Shafi menar ju själv att det inte är han som har brukat det här kontot. Han har lånat det någon gång då och då för att skicka de här röstmeddelarna. Och det är den stora utmaningen med den här typen av mål, med den här typen av alias. Att man ska koppla ett konto till en viss person under en viss tid för att verkligen vara säker på att den har i princip hållit telefonen i handen när brottet har utförts eller pratat med någon sådär. Det blir den stora utmaningen här, för det har vi sett andra fall att poliserna har kopplat personer till drivande alias i utredningar men att det inte har hållit hela vägen.
Poya Shafi är ju bara en av flera misstänkta gängtoppar som svenska rättsväsendet vill ställa inför rätta. Vad kommer utfallet i den här rättegången spela för roll i kommande fall, tror du?
Nej, men det här kommer förmodligen spela stor roll. I det här fallet så menar ju åklagarsidan att man har god bevisning. Så det ska bli intressant att se om det håller hela vägen i tingsrätt och hovrätt. För om det inte gör det, då finns en stor risk att det är många utredare där ute i landet som kanske svettas lite extra, för att det är ju den här typen av bevisning som man har mot många av de här anstiftarna, gängtopparna som misstänks ha suttit utomlands och styrt brottsligheten i Sverige.
Tack Linus.
Tack.
Och det var allt för dagens Eko. Vi hörs snart igen.
Programledare var Stina Fischer. Gäst Linus Lindahl. Producerade gjorde Kim Hessius och Irma Eneroth. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sr.se.